Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå.
Hallå och välkommen till NHL-podcasten avsnitt nummer 155. Med Jonathan Ekeliv i Stockholm och jag, Per Bjurman, just nu i Pittsburgh. Just det. Dit jag har kommit tillbaks under Stanley Cup-finalturnén. Som ju pågår och fortsätter och blir långvarig. Ja. Mycket mer långvarig än vad jag och Herr Ekeliv i Örby trodde för en vecka sedan.
Ja, har man just lyssnat på den podden några dagar senare så tycker man nog att vi var inte helt på det klara med vad som skulle hända härnäst. Det var väl ingen?
Nej, det var väl ingen. Det har ju blivit mycket, mycket intressantare sedan dess, kan vi väl slå fast.
Ja, ja då satt vi och jämrade oss över Pekarinne-spel och den här statistiken om att mer än 90% av fallen som liksom hemmalaget har vunnit med har 2-0 i matcher direkt då, så blir det också seger. Ja. Så att vi slog ju fast inom citationstecken att det här är förmodligen klart. Det var inte mycket som tyder på det. Men,
Nej, det var ju så. Alltså, Pittsburgh hade vunnit två raka hemma i PPG Paint Arena.
Ja.
Console Energy var mycket lättare att säga.
Mycket lättare. Ja, fortsätt.
Ja, och grejen var att de hade gjort det utan att spela särskilt bra. Och då tänkte man att ja, det här kan ju bli en sweep. Och blir det inte en sweep så tar de åtminstone en i Nashville, var ju känslan.
Ja.
Men tvärtom. De har åkt på två rejäla smällar i Nashville. 4-1 och 5-1.
Ja, precis. Vi kastar oss in i detta direkt. Jag kan ju bara cliffhanger lite, om man kan säga det ordet, att vi kanske hinner med lite annat smått och gott i slutet på det, men det här är ju vi kör ju finaltema all the way just nu, det är ju av förklara själv. Vi ger oss på vad som hände i Nashville. Du var på plats. Ska vi ta det sportsliga först när vi ändå är inne på det?
Jag måste ju bara nämna att vi har ju tjatat om stämningen i Nashville hela slutspelet och att det har varit så fantastiskt. Men det nådde ju partyt i Music City nådde ju ett nytt klimax under de här fem kvällarna vi var i Nashville. Ja. Det var ju faktiskt, det liknar ingenting jag har varit med om. Och jag har ändå varit med om en del.
Ja, alltså, det är ändå ett statement när det kommer från dig så att säga. För att jag läste ju din krönika om det där och din lista. För då hade jag lite tillägg där med dina fem största idrottsupplevelser, eller inte bara idrottsupplevelser, överhuvudtaget folkfester sen du kom.
Folkfester till i USA, ja. Det var Obamas valseger 08 och det var Springsteen i New Orleans efter Katrina och vad var det mer? Det var en OS-guld. Och så.
Just det var Cubs World Series så när du var på plats i Chicago där.
Ja, och några av de händelserna är ju större rent idrottsligt och kulturellt och politiskt har de ju varit mycket viktigare såklart, några av dem. Ja. Men jag har aldrig varit med om att det var sånt koncentrerat folkfest är ju ordet som är yra. Det är Mardi Gras i centrala Nashville som är avspärrat och där pågår bara ett enormt euforiskt party som börjar på förmiddagarna och sen bara stegrar och på matchdagarna eskalerar ju jag har inga ord för det här. Jag vet bara att det är oförglömmigt. Jag kommer aldrig att glömma det i resten av livet. Vad vi var med om i Nashville de här dagen.
Nej, för att, alltså det är fullständigt oundvikligt naturligtvis. Även om man inte varit på plats. Alltså när man bara ser bilderna som basuneras ut på liksom, stora Broadway. Där liksom, hur det är fullständigt knökfullt med människor. Långt bort från arenan. Det är folk. Det är gult. Ja, överallt.
Ja, det spiller liksom ut överallt. Och bort till bron på andra sidan där fotbollsarenan.
Ja, det är en ganska ansenlig bit ändå får man säga. När det är så packat med människor.
Och i lördags då när de hade byggt en scen. Och där stod stora countrystjärnan Alan Jackson. Och gjorde en gratis konsert. Då var det 50 000 på plats.
Ja, exakt.
Och så 20 till eller 17 till inne i arenan då. Och där var det, alltså, jag förstår ju om folk tycker att det här låter ju överdrivet. De säger att det blir värre och värre för varje gång, men det blir det. Ja. Det var sån ljudvolym och sån stämning inne där så att man tappar ju hakan.
Ja. Och man ser ju att folk står ju upp för det mesta, ofta liksom.
Ja, nästan hela tiden, och det är hela arenan som står upp och skriker hela tiden.
Och det finns inga det är sådana här dyra matcher som man knappt har råd att komma in på, som det blir när det är sånt här tryck. Alltså, då tänker man, alltså, det är ju så här lite businessfolk som sitter och inte riktigt orkar leva sig in. Men nu är liksom, alla står ju helt galna liksom.
Nicole Kidman står och dansar i bänkraden.
Ja, precis. Exakt. Och det som är grejen, det har ju liksom blivit prestige för alla kändisar och synas i det här lightet också. De har uppslukats av hela den här stämningen. De förstår ju att det här är det största som hänt i Nashville på hur många år som helst.
Ja. Ja, så är det ju. Alla vill vara med. Alla vill få del av, känna på det här och smaka på det. Det blir ju beroendeframkallande. Det var helt så jävla coolt. Och ur det perspektivet så är det ju inte någon som följer det här som är missnöjd med att vi får åka tillbaka till Nashville en gång till.
Nej, det är jag fullt medveten om. Och det är optimalt på det viset. Så är det.
Så är det. Festen hade ju dött om, med all säkerhet, om Pittsburgh hade vunnit tredje matchen.
Ja.
Och kom upp i 3-0 övertag. Men jag skulle säga att de var aldrig ens nära att göra det.
Nej, precis.
Match 3 var ju en dålig match av Pittsburgh, tycker jag.
Ja, det var en direkt...
Medan match 4 sen var förmodligen deras bästa i hela finalen.
Ja, exakt.
Men det hjälpte inte.
Nej. Alltså...
Det har blivit så konstigt så att nu är det... Vi sa ju här i Pittsburgh de första matcherna att det hjälpte inte att Nashville spelade bra och förmodligen var bättre laget på banan båda matcherna. Mm. Pittsburgh var så opportunistiska.
Precis.
Och gjorde mål när de fick lägen. Nu känns det nästan som det har blivit tvärtom. Alltså, visserligen tycker jag att Nashville var bättre i båda matcherna i Nashville också.
Ja.
Någon påpekade, det här kunde ha varit en sweep.
Rent spelmässigt så är det svårt även för ett Pittsburgh-fan, tror jag, att hävda att inte Nashville har haft större delen av spelet i alla fyra matcher. De har vunnit skotten i alla fyra matcher, de har en ganska förkrossande statistik i possession och så vidare. Det enda skillnaden är ju effektiviteten i respektive hemmamatch för båda lagen. Liksom.
Ja,
och pekar in målvaktsspelet. Liksom.
Ja, vi ska komma tillbaka till det. Ja. Men den där fjärde matchen här i förrgår, Då var ju Pittsburgh bra också. Och det kanske är det värsta för dem. Att nu hjälper det inte ens att de spelar bra. De gör bara ett mål i alla fall. Och ja, du nämnde ju Pekarinne där. Han var ju ett stort frågetecken här. Det pratas om, ska vi ställa in Saros istället?
Ja.
Det är ingen som säger det längre. Han är tillbaka i Smythe-diskussionen efter, ja, framförallt den här fjärde matchen.
Ja, alltså det svänger så fort. För att jag ska... Alltså... Nej, men jag kommer ihåg förra veckan, då pratade vi lite om Conn Smythe här och framförallt Pittsburgh, för det var ju inte så aktuellt med Nashville just då, utan och, jag menar, Pekarinne var ju Conn Smythe-ledare fram till finalserien. Och då började vi istället prata om, vem ska få det i Pittsburgh egentligen? Är det Malkin, är det Gensel, eller är det Crosby, eller vem är det egentligen? Och istället, plötsligt när det kommer till Nashville, jag menar, en sån som Jevgeni Malkin, han var katastrofal i första matchen där. Han hade 21% course, tror jag. Det är liksom exceptionellt dåligt. Han var totalt nedpressad i egen zon, kom ingenstans. Men han pekade in i sin tur då och bara släppte in två mål på två matcher här igen. Och liksom gör några superräddningar liksom.
Ja, det var ju det började ju lite där, det kändes som i game 3 också.
Det ska man säga.
Det tidigt mål gick in. Men i mitten av andra, eller början av andra, så fick han göra en fantastisk räddning på en retur. Ja. Kessel sköt och så hade Gensel nästan öppen kasse.
Precis.
Och han kom över. Och det kändes som det var total vändpunkt för honom. Det var som när Ravelli pratade i VM-krönikan 94 om att det här vände det. Ja. Det kan vara så små detaljer.
Ja, du har ju dialekt, du vill ju inte plocka fram dina imitationer av svenska dialekter, men jag vet ju det. Du kan ju värmländska också liksom.
Nej då, det kan jag inte. Men,
så är det ju.
Ja, men så var det. Och sen i match 4 här så var det ju återigen Gensel, han plågade med några helt otroliga, en då som står ut som en klassiker redan. När han är borta och Gensel har öppet mål och han kastar sig i någon slags fotbollsräddning.
Ja, alltså det är närmast det vi har sett Dominik Hasek i dagens hockey i princip. Alltså,
Ja.
Alltså, definitionen av desperation save, men ändå liksom närmast omänsklig. Han ska ju vara bortspelad där. Han har spelare som nästan ligger över honom, men ändå så lyckas han vräka sig fram och uppfatta vart pucken är någonstans. Och hinner ju rädda den. Det är inte så att han får en på sig, utan han gör en reflex framstötning på något vis.
Ja, sjukt.
Jag tror nästan att jag får klippa in de finska kommentatorerna här. För de sparar ju det alla Island i fotbolls-EM förra sommaren.
Nyt kääntyy pistöön nopea ja jälleen tulee Crosby läpi ja Rinnekköstä! Kiekko vielä perissä! Ei mene! Pekka Rinne! Aivan älytön pysäytys Rinteeltä! Aivan älytön pysäytys Rinteeltä! On se älytön äijä!
Ihan järjetön tappu!
Ja, är det Antti Mäkinen?
Precis, det är Mäkinen.
Ja, hon är en mycket vänlig, trevlig människa som jag har mycket kul med. Han var fortfarande tagen efter matchen.
Han var det. Ja, men det här är ju jättestort i Finland. Alltså vi märker ju av det. Jarkko på redaktionen naturligtvis. Ja. Han tog koll ju på Nashville här och pratade om Pekka Rinne varje dag. Det är ju lite som Lundqvist när han var final med Rangers mot Kings. Det är ju samma hype i Finland nu kring Rinne, kan man säga.
Och Holmgren skrek väl också, förstod jag.
Ja, visst. Det gör han ju. Det kan man skriva under på.
Ja, men det är ju dessutom så att det är ju, när Pekka Rinne är bra och i form, så är han ju extremt underhållande att titta på också.
Ja.
För att han är ju verkligen ingen modern målvakt av den här Carey Price-sorten. Så här, rätt placerad och composed och är det puckarna kommer. Liksom.
Nej, eller Matt Murray för den delen. Det är också så här,
precis,
blocka
precis.
Väldigt lugn personligen.
Liksom. Och Lundqvist med för den delen.
Ja.
Men Pekka är ju liksom yvig och kastar sig och det ser liksom dramatiskt ut hela tiden.
Ja, precis. Han är...
Ville Löfqvist i Brynäs back in
the... Oh, det är så pass gammal jämförelse till mig. Ja. Ja, men lite åt det hållet faktiskt. Han har ju så långa lemmar, så ibland, det är lite som Ben Bishop ibland också, att han är lite för långt för sitt eget bästa ibland.
Ja.
Men samtidigt kan han, som ingen annan, splattra ut ett ben eller en arm här och där liksom, och göra en avgörande räddning liksom.
Ja, det blir intressant. Jag har kollat nu, jag kan faktiskt avslöja det här. Du vet ju redan, men nu kan jag avslöja det offentligt. Jag får inte prata om hur jag tänker göra, men jag är ju då faktiskt en av dem som röstar i Conn Smythe i år.
Ja, det är så otroligt stort, så jag har ju velat säga det, men jag har ju av respekt för juryn och så vidare, så har jag inte kunnat göra det.
Ja, men jag kollade igår, det går okej. Man får inte prata om hur man tänker rösta, så, men man är med. Och det är ju bara 15 stycken som gör det, så det är ett stort ansvar här.
Det måste man säga. Du är alltså, ena poddhalvan är alltså med och röstar i Conn Smythe.
Ja.
Jag tycker det är stort.
Ja, det är lite stort. Det är ju bara kanadensare och amerikaner. Och sen,
du är första europeen någonsin som röstar i det där.
Ja, det tror jag. Vet inte. Jag tror det.
Ja.
Men det är i alla fall, det är en stor ära och det är ett stort ansvar också. Ja. Att det är 15, vad blir det? Det är 6%... Alltså en vågmästarroll.
Ja, det kan vara du som avgör.
Ja, det blir spännande.
Ja, nej, men faktiskt, jag tycker det är coolt. Det är som sagt, det är ju så otroligt många ansvar.
Det måste skickas in senast 10 minuter före slutsignalen i varje elimination game.
Jaha, det är så pass. Just det, vi kommer ihåg att det var så att det var lite kris för något år sedan här, vem man skulle rösta på egentligen. Det var det bara förra året, tror jag. När folk inte riktigt, det var ju Crosby, var väl uppenbart för de flesta, men om det var LeBron eller någonting som satt och jämrade sig och höll på att missa någonting, och sen så så blev det Crosby till slut.
Ja, så nu vet du det.
Ja, alla lyssnare också. Vi har eller vi ska inte säga, du har helt enkelt bestämmande rätt i denna fråga vi diskuterar.
Ja, lite, 6%.
Ja,
tror jag det blir.
Ja, matte, jag köper det rakt av.
Utan att det var någon som sa det, skitsamt. Ja, nu vet vi det.
Bra. Ja, men det finns ju en massa trådar man kan bolla upp, men vi måste ju ändå prata lite när vi är inne på Nashville och som är ju ett blågult lag färgschemamässigt, så är de ju väldigt färgade av sina blågula inslag också på isen.
Ja. Ja, faktum är att samtliga svenskar i Nashville, 5 stycken, har ju faktiskt gjort mål i finalen.
Ja.
Det är väldigt anmärkningsvärt.
Det är anmärkningsvärt. Det är inte historiskt kanske, för vi har haft andra svenska lag, Detroit inte minst, långt fram. Men det här är ju ett svenskt lag i allra högsta grad, utan att behöva överanvända det gamla uttrycket. Och som säger, det, de har varit, de är så speciellt i de här hemmamatcherna har Nashville-svenskarna varit väldigt involverade. Alltså, jag menar, om man börjar med en sån som Arvidsson, som dessutom, alltså vi har ju konstaterat att han blev publikfavorit redan i december kan man säga.
Ja.
Men i den här fjärde matchen så illustreras det ju utom allt rimligt tvivel att han är ju nästan the guy liksom i Nashville, alltså så, som publiken gjorde.
Ja. Ja, när han gör mål, han kommer igenom i friläge där och sätter, så då exploderar det i RV, RV, RV ramsor.
Ja, det var ju knappt så att Rinne fick den typen av ovationer.
Ja, det fick han. Det var de två som fick ovation.
Ja.
RV, men vilken fart han kommer där. Och det var ju, han har ju faktiskt inte gjort mål sedan Chicago-serien.
Nej, precis. Det låter så sjukt. Det är fortfarande slutspel, men det är den 20 april. Det känns ju som fruktansvärt länge sedan. Men så länge sedan, så långt är ju det här slutspelet och så länge sedan var han gjorde en kasse. Trots att han alltid är effektiv då.
Mike Fisher fick fram en liggande, stötte fram pucken till honom. Och som han sa, RV was going, and when RV is going, he's gone.
Ja, ja det är ju direkt sant.
One line.
Ja. Nej, det var, Fischers passning är ju nämnvärd i sammanhanget också. Bara flippa den liggande och perfekt, i som en djuplig passning i fotboll nästan.
Ja, Arvis, och det var ju Filip hade inte heller gjort några mål i finalen och det var ju då en från tom kasse, återigen från egen zon i tom kasse.
Mm.
Men han har varit väldigt bra ändå och har inte varit frustrerad över det.
Nej, det tycker jag man ska ge honom.
Utan han har ju, dels har han skapat mycket chanser, men dels har han varit väldigt bra defensivt, och det var en penalty kill i game 2 när han var ju helt otrolig.
Ja, ja visst, precis. Då var det en gif som flög runt på Twitter där när han egentligen cirkulerade runt i 30 sekunder själv.
Ja.
Och det är ändå mot det vad som borde vara ligans bästa powerplay med de beståndsdelarna i form av Malkin och Crosby och Kessel och Schultz och allt vad de heter. Hörnqvist framför kassen. Men de har inte, de gjorde ett 5-3 mål i första matchen. Sen dess har de blivit totalt nedstängda av detta Nashville PK. Så man, naturligtvis måste man ge cred till dem. Alltså grundstenen är ju de här fyra superbackarna liksom, som de kan slänga in.
Ja, nu är du all over the place, Jonathan. Ja, vi skulle prata om svenskarna.
Ja, men man ska inte underskatta forwards roll här också. Och just när Arvidsson och Forsberg inne, de är ofta samtidigt i boxplay. Otroligt bra defensivt också. Alltså forwards.
De har ju en mer aggressiv penalty kill än någon annan som Pittsburgh har mött i slutspelet.
Ja.
De är extremt hårda på spelarna och hittills har inte Pittsburgh klarat av att hantera det riktigt. Jag tyckte deras powerplay varit bättre i fjärde matchen också. De hade ju några looks där.
Ja.
Det såg ju, och de fick runt pucken snabbt och bra.
Ja.
Men de tycker själva att de skjuter för lite.
Ja. Och, ja, precis. Nu såg det ju bättre ut trots allt. Men dessförinnan i Game 3 till exempel, då hade de ju jättesvårt överhuvudtaget att komma in i zonen. Liksom.
Ja, men Game 3 var ju, då var de inte så bra.
Nej.
Det var ju bara så. Det var nästan typiskt ett lag som leder med 2-0 då.
Ja.
Inte riktigt ha samma motivation som den som jagar. Men jag tycker för deras del är, jag återkommer tillbaka till det, nästan mer bekymmersamt att de spelar så bra i Game 4 och får stryk med 5-1.
Ja, exakt. Ja, det har ju en fullständig poäng.
Men vi fortsätter med svenskarna där då. Vi nämnde Filip, vi nämnde Arvid. Vi har Karl Järnkrok som jag tycker är, han är ju den som får minst uppmärksamhet av dem.
Ja.
Konkurrens med Pontus Åberg kanske. Men jag tycker Järnkrok som har fått en större roll efter skadorna här när Ryan Johansson har försvunnit. Jag tycker han har gjort det ut med han och sin sida och gjorde ju sin bästa match i slutspelet i Game 3. Han var grym då.
Ja, och i game 4 så satt han ju förlösande 1-0-målet.
Ja, det fick han egentligen in. Och då vilket byte han gjorde då. Han var i någon närkamp nere i hörnet. Studsar upp mot blålinjen, räddar pucken kvar i zonen. Får fram den till kassen, störtar själv dit och trycker in den.
Ja, precis. Determination. Ja. Ja, men, han har växt med förtroendet. I just den game 4-matchen så var han den forward av alla i Nashville som fick mest istid.
Ja, du ser.
Han var ju deras första center liksom, kan man säga. Och han har ju fått lite den, de har ju fått dela lite, Fisher har ju någon match haft mer speltid och ibland har Sissons varit uppe på ganska mycket. Men Järnkrok har överlag onekligen höjt sin roll naturligtvis, man har tvungen att göra. Men han har varit väldigt bra, det är mycket så här detaljer, jag vet, kom ihåg när han kom över i NHL att han var kände att mina teckningar håller inte NHL-klass, det måste jag slipa på, annars får jag väl inte ens spela center liksom. Och det har han jobbat stenhårt på liksom, för att förbättra. Och han ligger runt 50% nu liksom, vilket ju är fullt godkänt. Och alltså, som du säger, han det som kanske, alltså han har aldrig varit någon lat typ på något sätt, men alltså i Sverige kanske han var ju mer känd som en playmaker och liksom som styrde i powerplay i Brynäs, men
han är en krigare nu.
Ja, men liksom, ja precis, lite som Oskar Lindberg var lite samma sak i Sverige, att han var en renodlad liksom offensiv spelare, men i Rangers har han tvingats skola in i bottom six rollen och liksom verkligen utvecklas i defensiva spel och börja mogna för en större roll nu. Och samma sak kan man säga med många andra exempel, men Järnkrok är också den typen, och nu börjar han visa att han har alla pusselbitar, och nu börjar han, kan han, när han får chansen att spela offensivt också, så har han ju väldigt mycket hockey i sig liksom.
Ja, och att man hör så lite om Kalle relativt sett beror på att han själv är väldigt oförtjust i att vara med i media och stå i strålkastarskenet. Han undviker tv framförallt.
Ja, det ser jag.
Men det är väldigt, väldigt, när man väl pratar med honom, det är en väldigt rolig liten fyr från Sätra i Gävle.
Ja, precis, som Jakob Markström tror jag, och Anders Lindbäck och alla möjliga.
Och Henrik Ek.
Jaha, det du ser.
Min gamla sidekick.
Just det, bloggens gamla veteran.
Ja, men det har han gjort det bra. Och så har vi Ekholm då, eller vi kanske på Åberg kan vi ta också då, som han gjorde det snyggaste målet någonsin, på att säga. Det snyggaste målet i finalen hittills i alla fall. Ja, det pratade vi om förra veckan.
Ja, man har ju kommit upp och tagit för sig precis som många andra. Från detta Milwaukee Admirals liksom.
Han är ju ett praktexempel på att det är unika med det här laget. Att det spelar egentligen ingen jätteroll med de här skadorna, eller skadan ska vi säga, för att de har steppat upp så bra de här från AHL, han och inte minst då den här Frederick Gaudreau, Freddy Hockey. Han har ju varit grym efter att bara spela 15 matcher eller vad det är i NHL.
Ja, alltså han har inte gjort något mål i NHL förutom i en Stanley Cup-final liksom. Alltså han har gjort tre kassar.
Han har inget eget bås i omklädningsrummet.
Nej, du har nu gått runt och måste se lite märkligt ut. Det står väl en stol där.
Ja.
Och så är provisorisk med hans namnskydd typ. Där får han sitta och byta om.
Ja.
De har inte plats för han helt enkelt. För de har ju fått kalla upp rätt mycket folk. Kevin Fiala är ju borta också till exempel.
Ja, han är ju det. Just det. Han hoppade förbi omklädningsrummet häromdagen.
Asså det? Ja.
Ja, skadorna är det inte, skadan som jag sa. Nej, det var rätt. Ja. Ja, och så har vi Ekholm då till slut, som ju är en av the big four där i backuppsättningen. Han gjorde ju mål i game 3 också, har många assist. Och han är ju en av de, som sagt, de här fyra backarna som är själva grunden i Nashvilles succé.
Ja. Ja, absolut. Nej, precis. Och här, som du sa det, en projektil, då var det faktiskt Holmgren som fick höra rösten och skrika sång i mellanljongen och så vidare. När han dunkade in den i kryssaren.
Ja, det var en jävla beslägga han fick på där.
Ja. Nej, men han är ju naturligtvis, man kan ju tala varmt om hela den här backuppsättningen. Det är ju naturligtvis grunden. Om vi lämnar svenskarna lite grann, så hans backkollega P.K. Subban. Vi var ju inne på han förra veckan också, att vi tyckte att han har varit riktigt bra med två förlustmatcherna. Alltså, men han är ju, dels så börjar han ju överbevisa alla mot kritiker att det här är ju en, det är ju inte bara en flängig offensiv chansback. Nej. Utan det här är ju en shutdown kille. Han kan stänga ner Malkin och Crosby i den här finalserien.
Ja.
Inte minst Malkin.
Ja. Och de har ju haft några duster ihop, de två och han.
Ja.
Han har ju fått dem. Vi berömde Pittsburgh förra veckan för att de inte längre blir så frustrerade och så tydligt frustrerade när det går emot.
Nej.
Men här i Nashville så lyckades ju PK faktiskt få dem lite ur balans. Båda två var ju så här griniga som förra året.
Ja, precis. Alltså, Crosby ut och svingar. Eller, tycker jag ska uttala sig lite om Subban efteråt. Och Malkin höll ju på att ge sig på en supporter efter matchen. Var det, eller?
Han markerade.
Han var inte i fas rent mentalt här.
Nej, men PK, det är ju inte helt oväntat, så trivs ju han på den här största scenen.
Ja.
Och de som tycker om honom blir överlyckliga, och de som inte tycker om honom, och de är ju tyvärr väldigt många, de blir ju bara fruktansvärt provocerade.
Ja, det är så, men jag förstår ju inte, för jag har ju för svagt psyke för att överhuvudtaget komma högt upp, för att om jag skulle ha talang liksom för hockey, säger vi, och vara jättegott, då skulle inte mitt psyke räcka till för att vara riktigt bra i en final, det tror jag inte. Men liksom Pique Subban, han kan gå runt och småhåna Crosby lite, komma in med lite listerinpåsar liksom.
Ja. Jo, det var ju tjafs efter tredje matchen, hävdade då PK att Crosby hade sagt åt honom att han hade dålig andedräkt.
Ja.
Crosby förnekade det och han bara hittade på saker för att han vill få uppmärksamhet. Ja. När matchen är på, då kommer alltså på förmiddagen kommer PK med en hel påse munvatten.
Ja. Okommenterat, men ändå är det väldigt tydligt som liksom ja. alla förstod PK.
Ja, och efter matchen senast, Charles Barkley, basketlegendaren, dök upp. Det är ju deras sång- och dansman i NBA, numera kommentator i studio och så under finalen. Han dök upp och ställde till med show. Och efteråt så stod såklart han och PK och skrattade gott ihop. Och man kände sig, men det är ju bara självklart, om 15 år så är ju PK NHLs egen Charles Barkley.
Ja. Ja, det är ingen snack om den saken. Alltså. Han kommer ju leva med oss i många år till alltså.
Ja.
Vare sig det är som programledare i NHL Awards eller som expert efter karriären eller på isen eller vad som helst.
Ja.
Och han dansar och har sig på uppvärmning och så här. Alltså, det går inte annat än att respektera den killen. Alltså.
Du, jag måste ju erkänna en sak. Apropå den morgonen när han kommer de där flaskorna så... Ja, jag vet inte om du läste det i bloggen, men jag gjorde ju en Ekeliv.
Alltså, det måste jag, just den segmentet, det har jag missat, för att det borde jag ju noterat, för då skulle jag gå till taket.
Jo visst, inne hos Pittsburgh, de öppnar äntligen. Jag trampar rakt in, tänker mig inte för, plötsligt hör jag bara, Bjurre, Bjurre, för fan Bjurre! Och så Jonathan Lindqvist där. Och då tittar jag ner, och var står jag? Mitt på Pittsburghs klubbmärke.
Är det sant alltså?
Det är
alltså en skandal du avslöjar i podden. Eller som du har redan avslöjat i bloggen.
Ja.
Det här är ju... Ja, oj. Ja, jag blev lite anfådd här sen. Jag tappade lite fokus.
För ja, jag har ingenting på dig längre. Jag har gjort en likadan.
Nej, precis. För det här är ju ett trauma som spökar i mitt huvud om nätterna. Och så har liksom The Big Papa, Baloo, gjort samma sak i en Stanley Cup-final.
Ja. Ja, inte Stanley Cup-final dessutom. Men nu är det ju så att de har ju lagt ut sin egen matta där i gästernas omklädningsrum. Pittsburgh. Och det hade jag väl inte tänkt på. Och det var ingen i laget som upptäckte det innan.
Nej,
Lindqvist hade
kluffat
bort mig. Så jag har varit inte utskälld av några backar som du blev.
Nej, för det är...
Men man känner sig ju väldigt dum ändå.
Ja.
Det vet ju du.
Ja, det vet jag onekligen. Alltså det... I det fallet så var det ju faktiskt, jag skulle säga, tiotal spelare ändå som röt till.
Ja.
Varav Shea Weber stirrar med sin ondaste blick. Och presschefen, den så otroligt snälle Kevin Wilson, eller?
Ja.
Precis. Han var ju så otroligt trevlig, men han var ju liksom tvungen att hålla ett öga på mig resten av liksom den sessionen i omklädningsrummet, för det här var en labil människa som gick runt.
Ja, ställde sig. Ja, men då har vi stått på varsitt klubbmärke istället för kapsnaren, kan vi slå fast.
Ja, det är ju stort.
Det är vårat fel om det går dåligt för.
Ja, vi har båda lika mycket del också.
Ja. Ja, men du, vad tror du händer nu? Alltså, nu har vi en Game 5 här i Pittsburgh imorgon.
Ja.
Det är många som har enormt... Man har ju teorier. Folk är så tvärsäkra. Det här kommer att hända och det här kommer att hända.
Ja, det är inte jag.
Många säger att Nashville kommer att ta det här nu. De vinner i 6. De ska alltså slå Pittsburgh 4 raka då.
Ja.
Efter de två inledande förlusterna. Ja, det känns otroligt svårt att se.
Ja, det håller jag fullständigt med om. Men om jag ska koka ner till en otroligt enkel, banal analys som ju är väldigt vanlig när det kommer till hockey visserligen, men som har varit så otroligt avgörande i den här serien, så är det ju... Det är, alltså, jag säger... Man kan säga målvaktsspelet, men jag säger bara Pekarinne liksom.
Ja, visst. De Pekarinne tar med sig målvaktsspelet från hemmaplan och gör en lika bra match på bortaplan. Det har inte varit så hela tiden i slutspelet. Han har ju gjort några halvna matcher mot Anaheim i Honda Center.
Han kastar in puckar på samma vis nästan, faktiskt.
Ja, men om han tar med sig det spelet, då ligger Nashville väldigt bra till i Game 5.
Ja.
Men grejen är så här, vet du vad, Jonathan? Jag tror att de kan mycket väl vinna Game 5 här, men då kommer de hem och ska avgöra och bärga kuppen hemma.
Ja.
Det har vi sett mer rutinerade spelare än de som finns i Nashville få mjukglass i knäna av.
Ja, det är ju sanslöst vanligt alltså att det skiter sig då. När det är upptryckta t-shirts som ligger där i rummet bredvid och det är Stanley Cup-bucklan är in the building, det går att se den liksom. Och förväntan i Nashville som kommer vara då, då slår det ju alla former av rekord som det redan gjort, men alltså då är det sån, för då ser ju spelarna liksom verkligen bokstavligt talat vad det är de har kämpat efter liksom.
Ja, så det blir däremot om Pittsburgh vinner här, alltså, mina analyser slutar hela tiden att det blir en game 7.
Jag måste ju luta till också. Och det är båda, vi sa väl 4-3 matcher, eller?
Jag sa nog 4-2 till Pittsburgh, tror jag.
Gjorde det? Ja, det håller ju fortfarande. Men jag sa 4-3 till Pittsburgh i Game 7, helt enkelt.
Ja. Håkan Loob, Saida himself, han sa ju att Pittsburgh skulle vinna de två första hemma. Nashville sina två första hemma. Och sen vinner Pittsburgh två raka. Det var vad han sa. Ja. Och Håkan brukar ju ha rätt.
Han brukar ju ha onekligen väldigt rätt. Och när han har haft så rätt hittills, så är ju det ett tips som ser väldigt spännande ut.
Ja.
Det går ju inte alls att stucka.
Satt varje match, inte siffertipsen, men övrigt.
Ja, men ändå, han har väl rätt segrade i respektive match hittills. Det är ju coolt.
Men de har väldigt bra självförtroende nu i Nashville. De känner ju att de hade kunnat vinna minst en här. Ja. Och det är ju sant.
Absolut. Och jag vill, i och med att vi har redan sagt det egentligen här med att de kanske har varit det bättre laget i alla fyra matcher. Och jag skulle vilja återigen poängtera det apropå Pekarinne då, att han blir avgörande faktorn enligt mig, att om liksom det skulle varit likvärdigt målvaktsspel för båda lagen i alla de här fyra matcherna, om man inte skulle behöva kunna skylla på någon målvakt, då skulle ju Nashville ha vunnit alla fyra, så känner jag. För spelmässigt vill jag ändå påstå, jag är lite förvånad, men då, så är ju Nashville det bättre laget, även offensivt alltså.
Ja. Det finns ju en så kallad X-faktor här. Crosby var ju helt jävla sanslöst bra i game 4. Han var ju on a mission då.
Ja.
Men både Malkin och Kessel, de tre har inte varit liksom i topp samtidigt i någon match.
Nej.
Om det händer, om alla tre blir riktigt heta och får det utrymmet, det är ju det också. De tas ju bort.
Precis, det är ju ett klassiskt långt in slutspelsfenomen, att det blir ju så otroligt mycket mindre ytor, och då förminskas de här spetsiga egenskaperna ganska uppenbart liksom.
Ja.
Men som du säger, det är ändå tre sjukt bra spelare, de tre bästa forwardsen i serien, rent kapacitetmässigt. Och
men Pittsburgh måste ju också komma, deras backa måste på något vis komma upp, för de såg både dåliga och trötta ut. De hade ingen riktig energi senast.
Nej, och det är exakt, det har du helt rätt i. Det var ute med någon liten tweet om också, vilket var så otroligt uppenbart, framförallt i game 3, men även i game 4 vill jag säga, att när de inte får köra det här systemet som är ganska enkelt visserligen, men som passar dem så otroligt bra, som liksom skyddar deras, som inte blottar deras skills så tydligt. Så är de väldigt trygga. Och framförallt som matchutvecklingen var de två första matcherna, när de får ledningen tidigt och så vidare, och det rullar på och de kan köra, bara blir tryggare och tryggare i den stilen. Men de var tvungna att frångå det när de var tvungna att jaga, och de fick anpassa sig på ett annat sätt, så blottades deras kapacitet, deras liksom skills mer liksom. De var tvungna att vara kreativa liksom. Och då såg vi att det var ju mängder med frilägen åt fel håll, och Olle Mette var ute och snurrade gång på gång. Då såg vi att det är enorm skillnad i kvalitet på respektive backuppsättning, som vi visste att det var på pappret, som vi har snackat om så mycket. Men då visades det när inte Mike Sullivans systemet längre var det som de var tvungna att anpassa sig till, då visade sig att den är så svag som den borde vara, den här backuppsättningen.
Låt oss därför säga det är en av de intressantaste finalerna på länge. När San Jose hade vunnit bara en match hemma, då visste man att Pittsburgh förr eller senare skulle vinna den finalen. Det var ju bara självklart. Nu är det betydligt mer oklart.
Exakt. Nu är det den jämnaste finalen på rätt länge faktiskt.
Ja.
Och liksom hypen kring den bidrar ju ytterligare liksom.
Man kommer tillbaka till Vancouver-Boston, men den var ju så konstig liksom, eftersom Vancouver var så chanslösa på bortaplan.
Ja,
snarare kanske Chicago-Philadelphia 2010.
Just det.
Stod det 2-2 efter fyra matcher, och det var väldigt svårt att säga hur det skulle gå.
Nej, det är sant. Det är en bra liknelse faktiskt. Och det svängde från match till match lite grann. Och så. Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja.
Ja. Nej, det blir oerhört spännande. Oerhört spännande.
Det blir det.
Jag står fast med mitt 4-3 till Pittsburgh. Jag måste stå fast med det.
Ja, jag säger ingenting just nu.
Nej, det är bra.
Det är ingen som kan kräva det. Du, ja, finalen är ju liksom allt fokus på den just nu. Men vi har väl lite andra saker att diskutera. Mitt här om för några dagar sedan så visade sig att tävlingskommittén i NHLs tävlingskommitté hade haft möte och det slutade med två futtiga regeländringar för nästa säsong. Varav den ena, den som vi kommer att märka något av i princip är ju att man får inte längre ta timeout efter icing om man har orsakat den.
Nej.
Och det har ju coacher utnyttjat frekvent. Väldigt frekvent när deras lag är trött och drar iväg en icing, då har man tagit en timeout. Det går inte längre.
Nej.
Det är väl bra.
Ja, det är en liten justering, men den köper nog alla.
Ja, jag har inget att invända mot den.
Nej.
Men jag tycker att det fanns annat de kunde ha diskuterat och försökt göra något åt. Och alla de här diskussionerna kommer tillbaka till coaches challenge, offside och goaltender interference. Det måste bli tydligare riktlinjer på något sätt. Hur långt efter en situation man kan begära challenge och hur långt den här granskningen får vara. Det borde vara en tidsbegränsning på den.
Ja, absolut. Ja, det var vi
har, de inte kunnat komma fram till något nytt från det de dömde på isen, då ska det de dömde på isen stå fast.
Ja, ja, och jag vill återigen trycka på det här med att jag... Alltså, anledningen till att domarna får ta beslutet och kolla på en liten iPad är ju för att man vill fortfarande att domarna ska ha makten. Inte liksom att det ska styras mer och mer till ett videorum massa mil bort. Men... Det blir lite oseriöst tycker jag när de får stå där och trängas med en liten iPad mini liksom och kolla på ett beslut istället för ett war room med liksom 70 skärmar.
Ja, och så blir det konstiga situationer, det här med offsiden och millimetrarna, men det läggs en enorm vikt för det samtidigt som andra kanske mer avgörande situationer inte får någon bedömning alls.
Nej, exakt.
Det var vi inne på redan förra veckan.
Ja, men precis. Nej, men det är väldigt, det blir så konstigt att just det ska vara millimeter rättvisa kring när det finns liknande bedömningssituationer som man släpper helt enkelt, som inte går att granska och så vidare. Det blir inte riktigt sportsligt fair. Men den andra ändringen som de gjorde, även om du sa den, det var också, det har man inte så mycket att argumentera kring. Det var jag visste knappt om att den regeln fanns som det var nu, att om man slår bort, om det är hög klubba powerplay för det lag som anfaller, det lag som har powerplay helt enkelt, i offensiv zon, så blir tekningen ändå i anfallszon, men i 5 mot 5 så skickas den ut i mittzon, och nu vill man alltså ändra så att även i powerplay ska den skickas ut i mittzon. Där har vi de stora regeländringarna.
Ja, och den flög in en massa människor till Nashville för att diskutera och komma fram till bara det.
Det var lite kul hur Greg Wyszynski, tror jag, på Puck Daddy skrev om där, att liksom att lite i klassisk Batman-andan, han är väldigt positiv hela tiden, att we almost had the perfect sport, but now after those two major changes, we have the perfect sport.
Ja.
Nu har man flugit in alla hela för att komma fram till det här.
Ja, så kan det vara. Du har några trade-rykten du vill diskutera också.
Ja, jag har några stycken. Alltså det här är, jag tror att lyssnarna börjar intressera sig. Framförallt de som har favoritlag och som inte har sett en hockeymatch med sitt lag på flera månader. Jag kan räcka upp handen där, men jag är ju å andra sidan väldigt intresserad av Stanley Cup-finalen. Så att jag har inte lagt så stor vikt faktiskt på vad Iceman och så vidare håller på med. Men det börjar bli väldigt mycket surr nu inför. Det är ju trots allt bara... när vi spelar in där, så tror jag att det är bara 10 dagar kvar till expansion draft listorna måste avslöjas, vilket lag man protectar och så vidare.
Ja, just det.
Och det var ju draft combine här om veckan, där George McVie, alltså draft combine när de största talangerna som väntas bli draftade gör olika tester, fysiska tester, och de intervjuas av alla lag som är intresserade av dem och så vidare. Och mycket potentater från NHL-klubbarna är på plats, bland annat George McPhee från Vegas. Och det har liksom sipprat ut lite grann att han har redan nu fruktansvärt mycket trade-förslag och så vidare att ta ställning till från general managers här och vad som vill pussla med honom och se till så att de inte ska, så att inte han ska ta den här spelaren istället ta den här spelaren, för då kan du få ett andra val eller allt de här konstiga premisserna som vi kommer försöka stifta bekantskap med de kommande veckorna. Jag tyckte jag hörde någonting om att han har typ 50 trade-förslag att ta ställning till, alltså hur mycket som helst, och att det redan nu kommande veckan kan börja offentliggöras några beslut han redan tagit med olika klubbar. Det kan väldigt nära förestående att den här cirkusen börjar på riktigt kring
spännande
Vegas. Så att jag tycker det är svårt att diskutera, ge sig in i det än. Det är ju en jättestor diskussion och det är väldigt spekulativt, så vi kanske får återkomma när i nästa avsnitt eller något avsnitt efter det, när det verkligen är dags här för när vi verkligen ska lägga fokus på Vegas liksom.
Ja, verkligen.
Men jag skrev upp några andra trade-rykten som ändå kommit från hyfsat trovärdigt håll. Man får ju vara lite selektiv i dessa tider när alla möjliga typ konstiga Twitter-konton och forum och så här kommer med påhittade uppgifter nästan. Men ja, jag skrev upp tre som bara jag råkar liksom välja ut. Men ett av dem är ju, som jag tänkte nämna, Elliot Friedman har ju skrivit att det känns nästan klart att, och det här är väl ingen jätteskräll då, men att Evander Kane kommer att bli tradad från Buffalo. Mm. Och det var ju rykten om det redan vid deadline med tanke på hans struliga historik. Han var ju strulpelare redan i Winnipeg, därav att de ville bli av med honom. I Buffalo har det varit samma historia. Han har varit liksom uppe i rätten ett flertal tillfällen för brott och sådär. Men samtidigt så måste man poängtera det här. Och det har vi inte gjort i podden den här säsongen. För att det har inte varit så mycket att diskutera kring Buffalo. med tanke på deras säsong. Men Evander Kane spottar ändå ihop 28 mål i en ganska rumphuggen säsong för honom. Han missade början när han hade revbensbrott och sånt där. Från december månad och framåt till grundserieslutet så gjorde han 28 mål. Brad Marchand gjorde 32 och var bäst med det i motsvarande period. Så han var nästan bäst i hela NHL när det kom till målskyttet. Så alla vet ju att det är en skicklig spelare liksom.
Men har det kommit några rykten om vart han kommer hamna?
Ja, Elliot Friedman har ju skrivit ett lag som definitivt är intresserat. Och det är ett lag som behöver målskyttar som inte har så mycket löneutrymme visserligen. Men det är Los Angeles Kings.
Ja, just det.
Och där har vi
Los Angeles Kings, Evander Kane i Hollywood. What could go wrong?
Ja, det har du i och för sig en väldigt stor poäng. Det känns inte helt vattentätt, den relationen. Det kanske inte det. Men de behöver målskyttar. De gjorde inte ens 200 mål den här säsongen. Ett av få lag som inte gjorde det. Los Angeles Kings hade just enorma problem. Och nu har ju de en ny general manager, Rob Blake, som vill sätta sin prägel på det här laget och verkar vara sugen på att göra lite moves. Det är ju Kings-rykten lite här och där. Bland annat Jonathan Drouin har det kommit från ganska tätt håll också, att de har vill sno från Tampa. Men
det vet inte du om.
Nej, så det diskuterar vi inte. Nej, men
ja, det här har inte, jag får lov att erkänna, det här har inte hunnit vara med alls. Nej. Eftersom jag har varit, det är sånt fokus på finalen. Och
precis, nu är det en i bubblan.
Jag ska skriva krönikor och texter nu här när vi är klara.
Precis. Då är det nästa, precis, då är det till nästa tidning med, som ska fyllas med Stanley Cup
uppslag. Ja.
Så att, ja. Men det är lite intressant i alla fall. Jason Botterill var vi inne på för några veckor sedan. Då blev han tillträdde som general manager i Buffalo. Han har lite, en hel del att ta ställning till här. Men det ryktas i alla fall om att han ska tradas, inte minst på grund av Terry Pegula, deras rike ägare där i Buffalo. Han är trött på denne Evander Kane och det som han har ställt till med i sidan av isen. Så han tycker att Botterill, du har full tillåtelse för mig, jag vill ha bort Kane, så försök trada bort han liksom. Apropå Buffalo så vill jag ta upp också Robbie Lehner, som Bob McKenzie faktiskt lite oväntat tyckte jag i alla fall skrev att han också är inne på Evander Kane, kommer förmodligen bli tradad. Men att han är inte säker på att Jason Botterill är såld på att Lehner ska vara deras keeper här i framtiden. För Lehners kontrakt går ju ut här i sommar. Botterill måste skriva ett nytt kontrakt med honom. Och det som är extra pikant här är ju att Lehner är ju så pass gammal nu, trots att han är restricted free agent, att han har så kallad salary arbitration right. Så han får gå till skiljedomstolen och få sin lön avgjord om man vill. Mm. Och då är Bob McKenzie, som ju ändå väldigt trovärdig, inne på att det kan, han kan få över 4 miljoner dollar per säsong i lön. Ja. Och det är, ja, det är en ganska ansenlig summa då. Då är man ju liksom första keeper tveklöst om man lägger de pengarna på en keeper på liksom, ja, en målvakt. Så då committar de lite grann till Lena i alla fall.
Och det... jag har hört folk prata om att de tror att det blir Lena och Ullmark som blir deras.
Ja, precis. Jag har sett att, ja, precis. Jag har sett att lokalmedia där har skrivit krönikor om det också. Att de borde vara så liksom. Det...
Att Nilsson då hamnar någon annanstans. Han har ju varit bra. Han är ju, tycker jag, en väldigt duglig backup någonstans.
Precis. Alltså Nilsson fick ju en riktig lite revansch kan man säga här efter någon halv misslyckade NHL-försök tidigare i Edmonton Islanders. Men han är ju otroliga siffror faktiskt för att spela ett lag med så dåligt försvar som Buffalo har.
Ja.
Alltså de levde ju, alltså anledningen till att de inte blev Tokyo-bomb med det försvaret egentligen, så som de possession-siffrorna de hade som inte var trevliga, det var ju mycket tack vare Lehner och Nilssons målvaktsspel. Så Nilsson borde vara ganska halvhet på marknaden tycker jag, åtminstone som backup, det som han presterade i vintern liksom. Men jag tycker det är lite konstigt också om de skulle släppa Lehner här också. Alltså jag håller med dig som du har hört också här med att de borde kanske köra på Ullmark och Lehner, för att han gjorde ju en bra säsong. Han hade ju inga skadeproblem nu heller. Spela nästan 60 matcher. 92% i med här försvaret framför sig. Och är ju ung.
Ja. Nilsson kanske är tänkbar i Rangers om Ranta försvinner.
Det är ju ett rimligt antagande.
Nilsson eller Läck. Så ja. Henke får en svensk backup. Och Läck verkade han ju ha kul med under VM. Så.
Ja, just det. Precis.
Jag ser gärna Läck i New York. Det, skulle
ja,
vara...
det förstår jag. Då har du material till bloggen.
Ja, det har jag.
Varje kväll.
Och går ut och letar efter New Yorks bästa taco.
Ja, just det. Exakt. Man får kanske öppna en egen restaurang, precis som Lundqvist har gjort där på Manhattan.
Ja, precis.
En svensk turistattraktion till.
Ja.
Ja. Nej, men jag var ändå tvungen att ta upp det med tanke på att det ändå Bob McKenzie himself som är ute och namedroppar, ja, Lena här. Men ett sista namn, man kan ta upp massor med namn här, men vi nöjer oss med ett till. Och ett kille som var lite grann inne på redan när Edmonton åkte ur slutspelet. Men nu har faktiskt Darren Drager sagt att Edmonton will definitely trade Jordan Eberle.
Ja.
Det är ingen snack om saken. Och största anledningen är väl att de kommer hamna lite cap-problem här snart, Edmonton, när McDavids kontrakt går ut nästa år. De får börja förhandla med honom nu i sommar. Och ett kontrakt som går ut i sommar, det är ju Leon Draisaitl som var så otroligt bra i slutspelet och hela säsongen.
Ja, och det han var ju... bra redan från World Cup och framåt.
Ja, precis. Så jag menar, det kommer inte vara några små bridge-kontrakt på dem direkt, utan de förtjänar ju stora, feta liksom, lönekuvert direkt.
Yep.
Och då en Jordan Eberle som gör noll mål i slutspelet och sitter på 6 miljoner dollar per säsong, han blir ju följaktigen lite... lite ställd åt sidan så att säga. Han kan man avvara.
Ja, han hamnar när det är sån här man vad heter det? Nej, jag glömde. Jag tänkte den här musiktävlingen när man springer runt ett antal stolar.
Ja, du tänkte på den. Ja, just det.
Det finns bara stolar så det räcker till, inte till alla. Han har blivit utan. Jävlar vad klatschigt det där.
Ja, alltså hade du satt namnet på leken, jag kommer inte på det heller, då hade det varit en mycket bra metafor.
Ja,
men nu blev det nästan bara 2+.
Ja, men ändå. Inte ens det. Ja, i alla fall. Men vad man kan peka på då är ju att de kommer ju förmodligen att få betydligt mindre för honom än vad de hade fått för några år sedan.
Ja, precis. Han var ju ändå het. Han bara sin andra säsong, han gjorde 34 mål.
Ja, de hade ju erbjudande för honom som de tackade nej till och tyckte det var för lite. Och sen, det är ju därför många tycker det här traden med Adam och Hall, om de inte ville tog emot vad de fick för Eberle och så få Adam Larsson för Taylor Hall, så tyckte de det var konstigt agerande. Ja, och nu kommer de inte att få samma utbyte för Eberle, såklart.
Nej, naturligtvis. För att hans lön ställer till det lite här också, med tanke på att det är inte många lag som kanske har löneutrymme för att småchansa lite grann på Eberle som det blir.
Nej.
För att känna man så mycket, och han är ändå ganska endimensionell, Eberle. Det är ingen jättebra skridskåkare, det är ingen kille som jobbar hårt alla Viktor Arvidsson, eller som är effektiv i boxplay och sådär, utan det är ju en målskytt av rang. Och samtidigt till Eberles försvar, som även lite stats guys har varit ute och liksom försvarat honom med, det är att han har ju haft en exceptionellt låg utdelningsprocent, alltså skottprocent. Han har ändå skapat hyfsat med chanser. när han är inne på isen så är det ändå liksom hyfsad skottgeneration och liksom ja, alltså possession-siffror för Edmonton. Det är inte så att han inte är med och bidrar, men det är just att han har varit så kall som han ändå varit den här säsongen. Han fick ändå börja in till Conor McDavid. De skulle bli nya radarparet här, men ändå så blir Eble ofta liksom hamnar i andra kedjan med Nugent Hopkins istället, och gjorde ändå bara 20 mål i grundserien. Det är, ja, det är inte det de har betalat för, så att säga.
Nej.
Så att, men
jag hör vad du säger.
Ja, precis. Så det är, frågan är vilket lag som skulle ha råd med. Det har ju varit länge snack om Islanders då. Testa att ha en som radarpotter till Tavares istället. Men jag är lite osäker på det också, för Islanders sitter inte heller så här jättebra till cap-mässigt. Det är bara en sån som Tavares just. Hans kontrakt går ut nästa år och han ska ju få en rejäl löneförhöjning om de lyckas behålla honom. Och man ska inte underskatta, Anders Lee gjorde själv 34 mål förra säsongen. Det är en bra radarpartner till Tavares. Det är inte säkert att Eberle är värd att kasta.
Nej, det har de inte råd att göra.
Så att jag är inte säker på att det är en jättebra fit, utan jag är inne på, och det här är inte så bra för Eberles karriär heller, för han skulle vilja, ja, det blir lite början för honom om han hamnar i ett Arizona eller ett Colorado, men det är typ de lagen som har.
Han kan väl återförenas med Taylor Hall i
New York. Ja, vi var inne på lite Devils förra veckan. De har i alla fall löneutrymme. Och de har en general manager som har dealat med Edmonton förut och som är väldigt van under sina NHL-karriär att göra stora moves. Så att,
ja, de har väl haft fint samarbete några gånger.
Ja, de är väldigt bra polare i alla fall.
Mm.
Så att, det skulle kunna kanske bli så. Jag tänkte.
Ja.
Jag nöjer mig där för den här veckan. Man kommer till trade-rykten.
Ja, men det är ett ämne vi lär sannoliken få återkomma till.
Ja, det känns som det.
Men du, vi pratade här om, vi kan väl dra det lite snabbt bara på uppstuds här. Mm. Wayne Gretzky dök upp här i Nashville också och avslöjade resultatet i omröstningen om tidernas lag i NHL.
Just det.
Och det var ju då Edmonton, vilken årgång var det nu?
84-85.
Ja, som blev etta. Wayne själv tyckte att 87 var ännu bättre. Anmärkningsvärt på den topp 10-listan var ju att inget lag från Cap-eran kom med, alltså de senaste 12 åren.
Nej.
Men det är också ganska självklart, därför att
ja, det är ju, nu har man inte samma finansiella muskler att bygga lag.
Jo, det kanske man har, men man får inte använda dem.
Nej, precis.
Det går inte att bygga lika mästerliga lag som det gick då. Men du föreslog lite roligt att vi skulle försöka ranka de bästa lagen då som inte blev med, alltså under Cap-eran.
Ja.
Ja, det var ju en fyndigt tänkt av dig.
Ja, jag tänkte, och dessutom så är det, alltså för mig personligen, jag har ju full koll på statistik, jag har sett dokumentärer, jag har ju läst otroligt mycket om det här, men jag var ju inte med på 80-talet till exempel, så det är ju svårt för mig att på ett trovärdigt sätt jämföra olika eder hit och dit. Utan, ja. Och du har varit på plats under i princip hela Cap-eran, så du har ju suttit och sett de här lagen liksom,
ja.
I all högsta grad.
Men nu kom det här upp lite hastigt och ja. Jag ägnar mot finalen, så jag har inte hunnit sätta mig ner och tänka så mycket. Men just Nej. Som jag sa, uppstuds så kan man ju tänka sig några varianter. Frågan är ju vad man ska ha för variabler här då. Det har ju funnits några riktigt fantastiska grundserielag som bekant, som sen inte har levererat i slutspelet.
Washington.
Ja, Washington några år aspirerar ju på plats på en sån här lista, men i och med att de inte har lyckats i slutspelet så tycker inte jag man kan prata om dem.
Nej.
Jag hävdar att det handlar om att vinna Stanley Cup.
Ja, det skriver jag under på. Det skriver jag under på. Det är ju direkt avgörande.
Vad som står ut för mig då är ju typ Detroit, där de första åren var de fortfarande fantastiskt bra. De gick till final först 2008, men även 06 och 07 hade de ju enastående lag.
Ja.
Jag säger också Los Angeles Kings 2012, när de vann första gången. Då var de, i slutspelet var de ett ohyggligt svårslaget lag.
Ja, då snackades det om, nu är inte det aktuellt på samma sätt, men Då satte de lite agendan för hur hockeyn såg ut då.
Ja, de var ju fruktansvärt hårda och elaka, men även snabba och duktiga.
Alltså, snabba
då?
Ja, precis. Så kollar man på possession-statistik från bara den tiden, så var ju de helt... De förde ju verkligen spelet, men på ett annat sätt kanske.
Ja.
Men så var det ju.
Ja, och så säger jag Pittsburgh i fjol, som de spelade då under Sullivan, från och med han tog över och det lyftet som kom sen och hur de spelar i slutspelet fram till Stanley Cup-titeln, det är ett av de bästa lag som har funnits, skulle jag hävda.
Ja, det var stora ord, men jag håller med. Jag skrev upp tre lag när han förberedde lite kort här för vad det är uppskrivet, så jag inte skulle glömma bort det, men jag hade Pittsburgh också faktiskt, för att i det slutspelet så var det ju liksom inget snack om vilket lag som skulle vinna. Det kände man ju hela tiden i princip, så överlägsna som de var. Och så som de dominerade matchen och så de kom i våg efter våg med kedja efter kedja. HBK, Malkin, Crosby, allt vad de hette.
Chicago ska också nämnas förstås. Chicago får man inte glömma här.
Nej. Jag skrev faktiskt upp tre specifika årgångar. Pittsburgh var ett av dem. Och sen skrev jag upp. Sen kan man ju välja vilken Chicago-upplaga man ska ta. Jag tror att den som rankades högst på den här officiella röstlistan var 2010 Chicago, det första.
Ja, men jag, ja det känns alltså så. Jag hävdade också det.
Ja, de var ju, alltså det är ju sjuka spelare som de fick avyttra sen. Alltså Bufflin, det var väl Ladd, det var ju Versteeg och många därtill.
Ja, de hade väldigt fantastiskt bra... den här kärnan har ju varit där hela tiden, men de har aldrig haft, tycker jag, så bra birollsinnehavare som de hade då i tredje och fjärde kedjan.
Nej, just det, precis. Och så Brian Campbell som fortfarande var en stor back då, utöver Keith Seabrook, Hjalmarsson och sådär. Samtidigt så tycker jag 2013 är imponerande på det viset att de tappade så otroligt mycket från 2010 och ändå så lyckades de hitta nytt.
Men det var ju tre år senare.
Det var ändå tre år senare, precis. Men då vann de faktiskt grundserien och så vann de slutspelet. Det gjorde de inte 2010. Så det var en mer komplett säsong på det viset. Men
ja, det var det nog.
2010-laget var kanske bättre egentligen. Sen skrev vi också upp 2008 Detroit just då. Också lite av den anledningen att de faktiskt vann grundserien då, ganska överlägset. Jag tror de vann grundserien med så här 8 poäng eller någonting.
Ja, men herregud. De hade Lidström, Rafalski, Kronvall och Stewart, alla
närmast prime.
Ja, men hans prime var ju i 20 år.
Ja, precis. Och den avtog ju inte direkt.
Nej, och så Zetterberg, Datsyuk och The Mule i form och allt.
Och Zetterberg som var, det var ju hans bästa säsong. Så han blev ju Conn Smythe då också. Var ju helt otroligt bra. Men jag skrev faktiskt upp en bubblar också. Som jag inte tycker...
Tampa 2015?
Ja, nej, jag ska. nej, det var inte. Nej, men som jag tycker är nämnvärd här, men som inte är det bästa laget, så att de förtjänar inte topp tre kanske heller. Men som imponerande i lönetagsmässigt, då vill jag ändå säga 2011 Boston. För att om man jämför med till exempel Chicago, framförallt då, så det var ju, och även Pittsburgh, så är det lite till följd av att de har varit ett bottenlag som har fått chansen att drafta Crosby, Taves, Kane, Malkin, Fleury och så vidare. Medan Bostons lag var ju byggt på andra val, tredje val, fjärde val, trades. Jag menar Bergeron, Krejci, Marchand, Lucic, alla de där, det är ingen som är ett högt draftpick. Utan det är som de har ansamlat liksom från lägre ner i draften. Och de tradade till sig Chara, vilket visade sig väldigt lyckat. De tradade till sig Tuukka Rask.
Jag hör dig.
Tim Thomas var ju en free agent signing och sådär som var en chans som de tog från Europa. Liksom.
Så, men de tar sig inte in på topp tre?
Nej, det gör de inte. Men det var imponerande i ett lönetagssammanhang. Men det är ju inte, det är bäst, men nu ska man ju rangordna det bästa laget, och det var de inte.
Nej, de var bäst 2011.
Ja, men inte det senaste decenniet.
Nej. Ja, men hör du. Nu ska jag ringa och försöka få din kompis Jarko och ge mig tillåtelse att gå och äta lunch innan jag skriver ihop det jag ska skriva ihop.
Ja, det är alltså Jarko som sitter som nattchef idag, och det är positivt på det viset att det blir mycket NHL då i tidningen och så.
Jaha, sågar du andra chefer?
Ja, det var en liten småpik här till. Nej, men det var en hyllning till Jarko i alla fall, för att han brinner ju för hockey.
Ja.
Och NHL inte minst.
Ja, det uppskattar vi. Men nej, jag tycker alla chefer. Alla,
ja, visst, absolut. Alla är bra.
Ja. Men du, nästa vecka då återkommer vi. Vi återkommer när finalen är avgjord. För antingen avgörs den på söndag eller på onsdag. Så då får vi återkomma när den är klar, eller hur?
Precis. Det är, så vi slår fast det.
Ja, det gör vi. Då blir det... Så att vi har ett slutgiltigt resultat att diskutera.
Ja, precis. Så att vi och jag bara slår fast att jag tror under veckans gång så kommer det hända en hel del saker på tradefronten också som vi kommer ha underlag till att diskutera också. Så det blir nog ett ganska fullmatigt program då.
Underbart.
Ja. Vi nöjer oss där och så önskar vi alla lyssnare en fantastisk Stanley Cup avslutningsvecka på säsongen.
Yes sir. Hej hej.
Hej hej hej.
Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so hallo, hallo, hallo.
One, two, time, speed, so
hallo, hallo, hallo.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.